Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Just densamme.
Allting väl?
Ja då, det har varit lite stressiga dagar här och kommer vara. Det har blivit lite för mycket digitala öl- och vinprovningar, om jag ska vara ärlig. Jag har lite svårt att säga nej, så kom alla på en gång. Och det har väl inte riktigt kört. Alltså det är framförallt alla förberedelserna som har varit mycket just nu. När man väl utför dem är det inte så farligt.
Nej.
Men det är ganska roligt faktiskt.
Jag kom upp till landstället här i Österfärnebo igår kväll och fick strömavbrott idag. Så att podden såg ut att hänga på en skör tråd där ett tag. Men med tanke på att jag inte hade full laddning i datorn och mobilen som sköter sändningen.
Oj, det var läskigt. Du har ingen sån här fotogenaggregat. Jag trodde jag faktiskt hade att du gick ut och bara drog i en liksom, snöre. Och sen...
det fanns med i köpet här när jag köpte ett litet elaggregat. Ett litet kinesiskt elaggregat som jag... Eller bensinaggregat. Men jag har inte lyckats få igång det. Jag älskar ju att pilla med tändstift och förgasare.
Ja, precis.
Och jag är inte speciellt duktig på det, men att blåsa munstycken med högtryck och så vidare. Och jag har hållit på i 6 år med den där och inte fått igång den. Så jag tror jag ska lägga ner den nu.
Vad synd. Min morfar hade det faktiskt i sommarstugan på Bosön. Hade han elektricitet via både något litet vindkraftverk men framför allt ett fotogen. Men jag vet en god vän som brukar berätta att apropå kinesisk driftighet, jag tror det var i Kuala Lumpur han var, så det var i alla fall någon sån här internationell stad, och så blev det strömavbrott. Hela stan, allt bara slocknade. Modern storstad. Men han satt på en kinesisk restaurang och de gick ju 5 steg och så drog de igång en sån där som en motorsåg ungefär. Tuk, 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 tuk. Och sen var det ljus där. Och så såg man några prickar så där i staden, och det var de kinesiska butikerna och restaurangerna. Det var helt självklart att de hade ju liksom egen ellösning, medan de övriga samhället helt slogs ut.
Jag älskar hur pragmatiska just kinesiska restauranger kan vara när man är i Asien. Att man går på 100% pragmatism. Vi hittade en restaurang som är otroligt förtjust i Indonesien. I Malaysia var det. Och det var gudomlig mat. Och restaurangen såg inte mycket ut för världen, men den var alltid full. Och när de dukade av de här stora borden som familjen hade suttit runt och runda. Mm-hmm. Då tog de bara bordsduken och väckte upp den som en stor jättetulpan. Och så bara bar in allting i köket. Den här pragmatismen är underbar.
Det är företagande när det är som bäst. Och de mest anspråkslösa ställena har oftast den bästa maten dessutom.
Det. Så är det verkligen. Men Eva, jag hittade en tweet här som är urgammal som du la upp. Någon som har bra koll på hur lång tid det tar för en 7-gradig ölflaska som man ställer fram i rumstemperatur att nå 9, 11 respektive 13 grader. Vill du känna sig i den här tweeten?
Ja, det där är ju mitt ständiga problem eftersom jag har en massa ölprovningar. Då måste jag ju säga åt kunderna som ofta är på olika ställen när de ska ta fram sina öl. För är ölen för kall så går det liksom inte att känna smaknyanser. Är den för varm så känner man smaknyanserna jättebra, men det är inte så gott. Och det är alltid olika hur mycket en imperial porter kanske man vill ha på 15 grader medan en suröl eller en krispig vitt bir eller så här, kanske man vill ha neråt 12 eller så, eller ännu kallare 10. Så det är lite, men det var, jag fick faktiskt hjälp av några som satt och räknade på det där, goda vänner som dels en som tipsade om en bok som hette Temperera vin som just gick ut på den äldre bok, men också vänner som faktiskt satt och räknade och gjorde alltså de är jättesmarta, de är ingenjörer och bridgemästare och sådär, och lyckades få ihop liksom med alla parametrar hur lång tid i förväg jag faktiskt skulle ta ut ur kylen.
Men känner du till att en av våra Patreon-sponsorer, Per Maxson, är matematiklärare och kan använda det här som exempel till sina elever.
Och då låter oj, vad roligt. Det är ju jättekul.
Anta temperaturen på ölen ökar med en hastighet som är proportionell mot skillnaden mellan omgivningens temperatur och ölets temperatur. Proportionalitetskonstanten antas vara 0,075 och rumstemperaturen 18 grader. Hjälp Edvard att ta reda på hur lång tid det tar temperaturen på ölen att bli 11 grader.
Äh, men vad roligt. Det är jättehärligt att få vara med i ett matteexempel verkligen. Och ska man ha det på högre nivå, då får man väl hjälpa med alla de 7 olika ölsorterna som ska nå olika temperaturer dessutom. Och möjligen väga in om det är skillnad på burkar och flaskor. Och om man tar ur dem ur kartongen eller inte.
Vi kan inte få hjälp av det och skapa ett diagram och kunna publicera på din hemsida eller liknande. Så alla du håller ölprovning för får gå in där och så får de se en lager. Vi har en ale här, vi har en stout, en porter där. Och så flaskstorleken också givetvis och vilket material den är gjord av, olika temperaturer.
Perfekt. Alltså det bästa vore ju om man hade en app som man dessutom kunde liksom bara sätta. Man lägger in telefonen en minut i en kyl, låter den ligga en minut utanför och så har den mätt graderna. Och sen så fotar man av alla etiketterna och sen så säger den bara pip och säger nu ska porten tas ut. Så någon halv minut, timme senare pip, nu ska weissbieren tas ut. Det är kanske där man är i framtiden, den intelligenta ölkylan.
Ja. Har du sett filmen Blinkande lyktor? En dansk film?
Nej.
Det handlar om 4 gangsters, småkriminella rackare som är tvungna att fly landet och hamnar istället på en gård i södra Danmark. Och där är det underbara karaktärer, men det är en alkoholiserad läkare där som gräver gropar hela tiden för att jordkyla sin öl. Och då handlar det om att man själv måste hitta sitt djup i gropen för att hitta den perfekta temperaturen och då få uppleva den jordkylda lyckan. Det kanske du skulle ha inför din ölprovning att alla får ut och gräva gropar i trädgården när det inte är kärle.
Det är en väldigt bra idé. Men när min pappa var ung och bodde en sommar i Koblenz hos en värdfamilj där, då var de ute och vandrade mycket. Och där hade han alltid med sig 2 ölgubben och en liten spade. Och så hade han då ställen runt om där i skogarna där han hade grävt ner öl tidigare på kärlfritt djup. Så då grävde man upp dem och så fick man varsin iskall öl. Det kanske var liksom högsommar i Tyskland, kan vara rejält varmt. Och så la man ner de där heta ölen man hade med sig och la ner där för att kanske gräva upp om några månader eller nästa år eller något. Så det var en väldigt god idé.
Ja, nu ska vi göra så att vi hoppar rakt in i en lyssnarfråga kanske?
Det låter väl alldeles förträffligt.
Och det här är någonting vi pratar om regelbundet. Det är ju tryffel och här är det en fråga om tryffelolja. Finns äkta tryffelolja? Och det här är från Mårten Wahlström. Mm. Hej, först och främst stort tack för en mycket underhållande podd. Då jag kommit på efterkälken i lyssnandet så kanske min fundering är lite förlegad och svar kommer i någon efterföljande sändning. Men jag hörde att ni pratade om både tryffel och tryffelolja. Jag använder själv ganska frekvent båda produkterna, men jag vill minnas att ni sa något i stil med att det finns många kemiska tryffeloljor och att inget går upp mot en riktig tryffelolja. Men är det inte på detta vis att tryffel är vattenlösligt och inte fettlösligt? Det vill säga alla tryffeloljor är kemiskt framställda. Jag har försökt att få rätsida på detta både kemister såväl som matkunniga, men det visar sig att det är en grannlaga uppgift att hitta någon information om att det i huvud taget går att skapa en tryffelolja av äkta tryffel. Tack för klargörande och lite mer info.
Mm.
Ja, och det här är ju en komplicerad fråga, och det stämmer ju, tryffel är ju vattenlösligt och det är väldigt flyktigt också.
Ja.
De här dofterna försvinner ju ganska fort och ju färskare tryffel man har desto bättre. Och där kan man ju säga att den äkta tryffeloljan som vi ser idag, den har ju ofta artificiell tryffelolja i sig också, som är väldigt tråkigt.
Ah.
Men det finns då ett antal tekniker som man arbetar med för att ta fram så kallad äkta. Och en är bland annat en gotländsk tryffelodlare som har tryffeln ovanför oljan. Mm. Och låter oljan få arom på så sätt. Men det blir väldigt kortlivat. Det är ingenting man kan spara i 2 år
nej.
I skafferiet och sen gå tillbaka till. Då är den försvunnit. Och sen så är det ju, finns det då tekniker som används. Så det finns ett tryffelföretag som heter Urbani.com. Urbani, de är världens äldsta och största tryffelföretag och de levererar nästan allt till USA. 24 timmar efter de har grävt upp tryffeln så finns den i New York på restaurangerna.
Otroligt.
Ja, och de kallas nästan för tryffelmaffian Urbani. Just för att de har sånt monopol i USA. Mm. Och de har tagit fram en teknik just för att göra äkta tryffelolja. Mm. Och det som jag tror de kan göra, det är att de frystorkar den, vilket vissa jobbar med.
Mm.
Att man frystorkar tryffel och sen så då sätter smak på olivoljan.
Just det, så man liksom får bort vattnet.
Ja.
Det jag undrar är varför man då ändå, jag förstår, jag menar tryffelolja, den kemiska, det är ju, alltså till och med restauranger använder, med äkta tryffel använder ju ofta fuskolja också för att förstärka det, för liksom så det är ju lite fusk. Jag tycker tryffelolja kan funka ibland, men det är ju inte alls samma sak naturligtvis. Men det jag undrar är varför jobbar man med oljor? För jag menar, om man tänker, det finns ju massa andra kryddor som man inte jobbar med olja. Man kan ju torka, det är ju det vanligaste med kryddor. Det har jag faktiskt haft. Jag har haft tryffelsalt har jag haft, som jag köpte i Cannes en gång. Det var riktigt bra faktiskt. Men jag antar att det inte skulle hållit så länge. Jag gjorde väl av med det på några halvår. Ja. Men man borde ju kunna ha det i vinäger eller vatten eller sprit. Det är ju det klassiska att man gör i sanser. Det gör man ju på väldigt mycket.
Just det. Jag tänker på sån här liquid smoke när man röker vatten och använder,
ja,
det.
Ja, precis. Så varför har man det i olja och inte i vätska? Det är ju jättekonstigt. Man kan ju också tänka sig att man har det i någon form av pasta som tomatpuré som är på tub. Det borde ju kunna hålla hyfsat. Ja. Eller små konservburkar eller engångsflaskor där man bara, det finns såna här glasflaskor man som var vanligt förr där man bara bryter av huvudet, så man både finns sådana där vitaminlösningar typ ginseng och sånt kunde man köpa det, men jag har även varit med om att man kunde köpa kryddor i det historiskt, att man bryter av ett glaslock och så använder man den lilla vätskemängden Det borde ju funka. Alltså
vi får ju hoppas att de här högteknologiska läkemedelsföretagen, när de har levererat ut alla doser av corona och står med en enorm överkapacitet, tar och börjar forska och ser på hur man bäst kan konservera den här flyktiga, vattenlösliga aromen.
För att det man undrar är om inte liksom, varför väljer man olja? Kan det vara för att man vill ha kemiska ämnen i också? Att man liksom,
ja. Ja, det är intressant.
Att det är mer fake. Det är en olja med kemisk smakersättning av tryffel och så har man lite äkta tryffel också för att kunna säga att det är äkta tryffelolja. Det är...
Men jag kan tänka mig att det här med vattnet har med flyktigheten att göra. Att nog försvinner. Men
det är därför jag menar man har egna små förpackningar. Man skulle kunna, alltså det går ju att köpa en liten, liten burk, liten syltburk med lock som innehåller en liten tryffel. Ja. I vatten. Det går ju att köpa. Det, om när jag säger att jag ska ha tryffel på när jag gör mat på tv och som jag gjort i massa sammanhang, vare sig det är Kanal 5 eller TV4 eller vad det är för tv jag gör eller 8 eller så här, då får man alltid en sån där burk. Men grejen är att den smakar ingenting.
Nej, jag vet.
Det känns som den är helt neutral i smaken. Ja. Och då kostar den ändå 120 spänn eller någonting. Det är ju inte alls som en riktig tryffel, men den är stor som en hasselnöt och ligger i lite vätska. Men den har ingen som helst smak.
Nej. Men det är därför man bara får den när man jobbar med tv. För då ser man ju den bara.
Ja, det är ju det som är tanken. Ja. Jag är den enda som känner smaken och blir besviken. Jag lägger ju alltid in tryffel för jag ska få njuta, inte för att det behövs för programmet. Det är ju bara så här, liksom, ja, sen måste det vara lite tryffel också, förstår ni? Så får man den där. Bara,
du kanske inte är känd för ditt pokerface. Det är inte så att du har vunnit några pokerturneringar i Vegas så där, för att ditt strikta ansikte och din oemotionella utstrålning, utan blir du inte ledsen i tv? Går inte det igenom?
Det går igenom direkt. Jag är ju en otrolig känslomänniska. Jag avslöjar allting. Det är så när jag håller på att försöka lära 5-åringen att spela schack. Det var faktiskt han som var inne på det. Men han märker ju direkt. Jag måste ju hjälpa honom ibland och säga, nu har pappa råkat klanta sig så nu kan du ta mitt torn och sådär. Men när han redan har tagit ett torn och en häst, då vill man ju inte hjälpa honom mer, för man vill inte förlora ändå liksom. Men då märker ju han att jag börjar svettas och skaka och så jättekonstigt. Varför ser pappa så konstig? Så här, måtte han inte se att han kan ta min dam. Måtte han inte se att han kan ta min dam.
Men skulle du tycka att det var helgerån att döpa sitt barn i tryffelvatten?
Ja, jag tror faktiskt inte man får blanda upp vatten, utan det måste vara rent vatten. Sånt där sakraments, det hela kring sakramenten är väldigt strikt styrt.
Ja.
Däremot får man ju ta vatten från om man tycker en speciell liksom brunn eller sådär, att man tycker att det har någon speciell, oftast då religiösa. Vi döpte Melchior i Lourdesvatten och Wilhelmina var det väl i Jordanvatten faktiskt. Det var ju lite speciellt. Uh-huh. Och Zacharias sista bebisen, det blir ju lite sådär det man har tid med. Då blir det vanligt kranvatten i Huddinge.
Mälaren.
Lite klor i.
Eriksdalsbadets vatten.
Ja, det blir ju sådär med tredje barnet. Den får liksom hänga med lite på snedden sådär, stackaren.
Och döpa i Vichy-Katalan, det är ändå rent vatten.
Just det, det har du rätt i. Det här har du talat om förr, tror jag, att få döpa ett barn i Vichy-Katalan. Det låter som jag, det här är väldigt bekant.
Alla som sitter med sina bingobrickor får kryssa i där.
Alltså det som till och svenska kyrkan har säkert inget problem. De är lite striktare med sakramentshanteringen än katolska faktiskt.
Vad finns det mer för floden Styx skulle man kunna döpa i vatten från?
Den eviga glömskans flod. Ja, det är tråkigt att börja livet redan med det, ska liksom, det är där man slutar det hela.
Exakt, man sluter cirkeln direkt.
Är vi tillbaka i eskatologin? Det kan vi inte låta varje program handla om.
Nej, det kan vi inte. Men ska vi hoppa över till feluttalad finsk mat?
Ja, det kan vi göra. Jag städade nämligen, vad som hänt senaste veckan kan man säga. Jag städade skrivbordet för första gången på ett år. Det var fantastiskt och hemskt. Jag skriver faktiskt ett helt kapitel i min bok I full blom, som ni kan lyssna på som ljudbok, eller möjligen köpa de sista extra på rean för 50 spänn eller vad det är, om de inte är slut. Och där finns ett helt kapitel om att städa skrivbordet och om alla existentiella och ångest och märkliga upphov det ger till mig. Men den här gången var det positiva, förutom att jag blir deprimerad av att städa på olika punkter. Så, och fundera på livets korthet, så hittar man ju också saker, och det är ju lite roligare. Jag hittade ett brev, ett lyssnarbrev som är skrivet med papper. Väldigt många tror att de ska nå fram till mig, för de förstår ju att jag får hundratals liksom sådana där messenger-meddelanden och Instagram-meddelanden och Facebook-meddelanden och Facebook-meddelanden. När det var som allra sämst så svarade jag faktiskt 4,5 år efter, så att jag somnade och svarade på folk. Sån där. Så det är ju inte så direkt. Och när de då skriver i övermorgon fyller min polare år, skulle du kunna skicka? Ja, det är inte bara du då, och det är inte så att Edvard är jätteduktig på att göra saker i tid. Men då tror folk att de ska gå bakom det där via då skriva fysiska brev, och då hamnar de i mina enorma pappershögar, och då tar det garanterat 2-3 år innan man får den där då eller, signatur, vad är de brukar vilja ha, autografer eller vad de vill ha, eller inbjudan, de är snälla, bjuder in mig till något, och så tror de att de ska, att jag ska svara då med ett handskrivet brev för att de skickar ett snyggt handskrivet brev. Men det blir istället att jag inte svarar alls. Hade de skrivit på Facebook hade de åtminstone fått ett svar. Men ja, det är jättehemskt.
Hade de åtminstone fått ett nej?
Ja, då hade de åtminstone fått ett nej, för det är ju jätte, det finns en massa olika liksom ungdomar som har små herrklubbar och så då har de lärt sig skriva med snygg reservarpenna, de har ritat dit sitt vapen och så där. Det är ju jättetjusigt. Jag blir ju väldigt glad. Jag blir väldigt, väldigt glad verkligen att folk liksom umgås på samma sätt som jag gjorde när jag var i den åldern. Jag uppmuntrar det helt, men det innebär ju inte att jag får tiden att skriva. Och framförallt så slarvar jag alltid bort papperna. Men här har jag då hittat ett av alla dessa bortskarvade brev. Och det här brevet var ju skrivet då till podden. Så jag läser det. Hej Edvard. Hoppas du har det bra i värmen. Vet inte hur mycket snigelpost du får nu för tiden när nästan allt är digitaliserat. Vi känner inte varandra. Jag har någon gång skrivit till dig via Facebook och du har svarat, vilket uppskattas.
Oj!
Och ändå byter han till papper. Jag har lyssnat på samtliga avsnitt av podden. Det tycker vi om. Och den är mycket underhållande. Tack! Senaste avsnittet fick mig att strosa längs minnenas aveny. Det var när du i samband med Lonkero-snacket nämnde finska piroger med äggsmör. Här vill jag tillägga två saker. Ditt uttal av Alkos långdrink är felaktigt, för det står ju då långdrink på dem. Men de kallas ju då något annat i Finland. Det heter Lonkero på finska. Lonkero, alltså inte... Ja. Lonka som jag ser, utan Lonkero hävdar han här då. Jag har flera vänner som alltid ser Lonka, så jag vet inte om det ena kan vara finst och det andra finlandssvenskt, eller om vi helt enkelt är helt ute och cyklar och det bara är Lonkero vi ska säga. Den frågan kan vi ju lämna vidare om någon annan kan någonting av det här, för ena skriver in till podden att edvardblom.se. Men den här brevskrivaren hävdar i alla fall att det heter ingenting annat än Lonkero, eller långdrink då om man vill tala engelska. Inget annat än sammandragning och förfinskning av ordet långdrink. Gällande pirogerna med äggsmör är det i Finland allmänt känt att den typen av piroger på rismjöl och risgrön är kända som karelska piroger. Jag är själv bördig från Karelen och uppväxt med dessa läckerheter. Min farmor som föddes 1912 brukade göra dessa, sedan grädda dem, smöra dem och så servera dem med äggsmör. Men även med kokt skinka och eller ost. Min barndoms ljuva minnen. Om du i Finland använder ordet piroger kan det betyda köttpiroger, efterrättspiroger, vilka inte serveras med äggsmör. Sedan har vi det som i Sverige kallas parisare. Det är något som är stulet från Finland, kallas där porrilainen, det vill säga björneborgare. Skapades av studenter på 50-talet på Sattakunda nation vid Helsingfors universitet. Det sjuka är att Tore Strand i Sverige anses som upphovsman till den så kallade parisaren. Vilket är sinnessjukt, för grunden till parisaren, det vill säga björneborgaren, är finsk medisterkorv som Strand började importera och saluföra på 1960-talet. Här förstår man att namnet parisare är ett reklamtrick från Strands sida, precis som eran drink med vixblå i Tyskland, Eskimo-fittan. Finsk sunkburgare eller björneborgare säljer inte lika bra som parisare. Vi kanske kan be Henrik lägga på ett sånt här dyt över den där jag sa nyss. Det här är ju jätteintressant, för att det här är ju precis som den här mannen som har lyckats få alla att fira smörgåstårtans dag på sin egen födelsedag, för han anser att han har hittat på den. Fast man kan hitta smörgåstårta i kokböcker redan innan det datumet där han började göra smörgåstårtor på flera håll, många år innan. Så det är uppenbart att det är någonting som har funnits spritt och inte är uppfunnet av honom. Men det här är väldigt vanligt. Det är ju många som hävdar att de har uppfunnit tunnbrödsrullen också. Och de bor alla i Stockholm, och norrländare blir väldigt arga, för de kan liksom tala om hur de har lindat in korv och haft potatismos i generationer, att det har varit liksom ett sätt att göra norrländska wraps, skulle man kunna kalla det idag. Långt, långt tidigare det blev en grej på Stockholms korvmojar. Så tyvärr är det ju ofta folk köper, om någon säger att de har uppfunnit någonting, gjort någonting, då tror folk det. Och så är det sällan. De tror ibland själva på det till och med.
Men det känns som att det hör mer till vanligheten att det finns flera som hävdar upphovet av rätterna än de fallen när det är solklart.
Ja, det är nästan alltid så. Ja. Solklart är det bara om någon har gjort ett recept hemma väldigt tydligt och sen sålt det till automat eller sådär och kan visa foton när de tog fram det. Det finns ju, tacopajen är väl ganska Att den åtminstone, det kan folk ha gjort hemma tidigare, men åtminstone att den blev stor var ju en person på någon av de här stora matfabrikerna som gjorde tacopaj hemma, och så kom de på att de kunde göra det där. Så det finns väl några sådana här som är ganska troliga ändå, men de allra flesta när det gäller mat är ju, oftast har det funnits långt, långt tillbaka och i massa olika versioner och blandats och är en del av folkkulturen och uppkommit på flera olika håll. Och sen så är det liksom någonting som gör att det blir lite mer känt och berömt någonstans. Och sen kan man därför säga, det är så väldigt svårt att säga vem som är upphovsmannen.
Ja. Men när det heter som Wienerschnitz-Holstein eller Biff Rydberg eller liknande, då blir det ju enklare.
Det blir åtminstone enklare att man kan säga att någon gång har någon satt ett namn på det.
Just det,
och men sen dess så är det den versionen. Då har man ett namn och man kanske till och med har ett lite mer fast recept. Men det betyder ju inte att de kanske uppfann det ur intet. Toskagen, ingen kan säga att det inte var Tore Wretman som uppfann Toskagen. Men att blanda räkor med majonnäs i mina gamla tiders smörgåsbord, har du redan hackad hummer i majonnäs eller räkor i majonnäs. I USA kan du köpa i amerikanska räkor röra i majonnäs i en sorts liknande skagenröra. Så man kan inte egentligen säga att han uppfann skagenröra. Han hittade på namnet och han hittade på den exakta kombinationen med stekt toastbröd, majonnäsräkor och klicklöjrom. Liksom det är. Och sen gav den ett namn som gjorde att den har fått sån spridning att vi idag alltid kallar alla röror som har någonting med räkor eller räkersättning eller vit, sån här konstig vitfisk skaldjursersättning, vad man än blandar ut som har något likhet med räkor och blandar ut med något som har likhet med majonnäs, så kallas det idag skagenröra. Så det ofta slår ju en sak först riktigt bra när den har ett riktigt catchigt namn också.
Ja, jag tänker på sandwichen med John Mont. Vad uttalar han det? Han uttalar det Montague.
Just det.
Montague. Man tänker man ska köra den på engelska.
Sandwich.
Exakt, i Storbritannien. Men inte ens det är ju 100% fastlaget, utan att det anses att han har uppfunnit den.
Alltså uppfunnit, det som väl är ganska klart är väl att det stämmer att han ofta istället för middag ville ha en tallrik med smörgåsar som han fick till sitt arbetsbord när han satt och jobbade. Och att det därifrån namnet kommer. Jag vet inte om det är 100%, men åtminstone är det synnerligen troligt att det är så namnet sandwich har uppkommit. Men han uppfann ju inte mackan. Han var inte den enda i världen som bad att de skulle lägga lite kallskuret på en smörjd brödbit. Jag menar, vanliga bönder åt ju alltid sin mat på det viset. I Sverige var det ju så man åt mat.
Och sen var det ju inte han som stod i köket och gjorde det där.
Det var det inte heller. Utan där är ju just det. Men det är verkligen olika saker. Var namn kommer ifrån, hur rätten uppstår och hur den slutgiltiga versionen av rätten. Jag menar, som Escoffier har ju inte uppfunnit alla rätter han står som någon form av fader till. Där handlar det om att han ofta har hittat den perfekta kombinationen av ingredienserna och satt ner i en kokbok och får första skriftliga källan, eller kanske inte ens första, men den bästa skriftliga källan. Men jag är inte klar med brevet faktiskt.
Nej, du är inte klar med brevet.
Det här är bara inom parentesutvikning.
Ja.
Men rätt ska banne mig vara rätt. Men sanningen är ett väglöst land. Har sagt det tidigare och jag uppskattar podden och även din senaste bok som du själv läste in. Åh, tack, då hade jag inte behövt påpeka det själv nyss. Det var faktiskt anledningen till att jag valde att köpa den. Tack så mycket. Jag delar inte din katolska tro, men jag respekterar den. Jag har jobbat med antikviteter i något decennium och fick in 5 stycken katolska medaljonger. Inget verkvärdigt, inte speciellt gamla, men jag tänkte att dessa ska jag ge till Edvard Blom. Ja, jag visste faktiskt inte, jag kom ihåg att jag hade fått några väldigt trevliga kristna medaljonger av någon för något år sedan eller halvår sedan, men då var det därför han skickade brev. Och så skriver han till podden och skickar mig de här i samma istället för att skriva till podden @edvardblom.se med frågan. Då förstår jag. Och slutligen önskar han dig och din familj allt gott. Petri Hovinen. Då tackar jag både för medaljongerna, kan jag lika gärna tacka här. Det gladde mig mycket. Och jag tackar för den intressanta påpekanden om långkero och finska piroger.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är ju strålande. Jo, vi har fått från Jonas Gustafsson. Han skriver så här. Jo, det är så här att jag är ett stort fan av planet Concorde. Som uppvuxen på 70-80-talet. Det var ju Concorde, det häftigaste planet som fanns. För ett tag sedan köpte jag en bok om planet efter ett besök på hangarfartyget Intrepid i New York. Där på däck står ett Concorde i all sin prakt. I boken återges menyn som serverades på den första flygningen med Concorde från Bahrain till London 22 januari 1976. Visste de att det gick från Bahrain till London?
Nej, det visste jag inte.
Den ser inte ut att gå för hacker som det heter och jag undrar om ni ska vilja kommentera menyn och kanske framförallt höra Mats recensera urvalet av vin. Tack återigen för en utomordentligt trevlig podd, Jonas Gustafsson. Och jag tänkte läsa upp här för dig, Edvard, lite grann. Och den här menyn ser alldeles underbar ut med guldinramad och bland aperitifen av cocktailen Sweet och Dry Vermouth, det var ju populärt 70-talet. Campari Soda, den eviga klassiken.
Resedrycken.
Americano Negroni, Medium Dry Sherry, Dry Martini, Gin, Vodka, Bloody Mary, Old Fashioned Manhattan. Och sen kommer Sours och där finns det Whiskey, Gin och Brandy.
Mm.
Det där blir jag sugen på att testa en Brandy Sour, har aldrig gjort.
Ja, verkligen.
Det... Och sen Gin Fizz, och det är synd att fissarna har försvunnit så mycket. Det var ju stort på 70-talet.
Ja, verkligen. Och på 20-talet också för den delen. Alltså det är en klassiker, så det önskar man ju komma tillbaka. Det är väl äggvita de, eller?
Ja, precis. Och,
jag gillar alla sådana där drycker som innehåller någonting icke-veganskt. Det är inte just för att vara taskig mot veganerna, men jag tycker det blir det här animaliska, att det är lite grädde i, eller ägggul eller äggvit. Eller, det tycker jag lite grann för upp det på en högre... Det blir lite matigt av det hela och gör att liksom drinken når en lite högre nivå än när det bara är olika spritsorter och dryck, juice-sorter liksom. Även om juice kan ju också vara lite tjockt sådär, så vissa typer av mosad frukt och så kan ju också fungera lite som. Jag tycker det är lite, det blir ju typer av skum och konsistenser man inte kan få till på annat vis. Det är inte sagt att inte en dry martini är häftigt, men den är ju ändå bara en sprit smaksatt med en annan. Den skulle egentligen kunna vara färdigblandad på flaskan och skulle inte behöva blandas egentligen, om man skulle vara ärlig.
Nej, och den, jag tycker personligen att en dryer kan vara färdigblandad. Det är nästan så att det gifter sig ännu mer om man har den klar. Men Bloody Mary, det här med animaliskt, det är ju gott med lite oxbuljong i en Bloody Mary till exempel.
Ja, just
om man vill ha den lite mer animalisk.
Mm.
Sen champagne cocktail och sen är det sprit, och det som jag tycker är snyggt här, det är att man kan välja mellan whisky, scotch, bourbon och rye.
Det är elegant. Det är häftigt. Skillnaden mellan scotch och bourbon, men att det finns rye också. Det är väl för att täcka in liksom, de tänker sig internationella affärsmän som har sina egna smaker. Man blir lite chockad. Jag vet, jag åkte inrikes i USA och fick en bad med whisky och fick en bourbon istället för en skotsk då, första gången jag var i USA. Jag var så ovan med den här Kellogg-smaken som kom där, majs. Vad fasen är det här? Jag ska inte säga att jag aldrig hade råkat på. Men jag hade nog druckit bourbon ytterst få gånger i mitt liv, och de få gångerna hade inte varit några positiva erfarenheter. Jag menar, det finns ju jätteintressant bourbon också naturligtvis, även om jag väl är längden är mer än en skotsk
mat. Nej, det har hänt väldigt mycket på den fronten, just på bourbonfronten. På ölsidan, ale och lager, och sen kommer vi in på vinerna innan vi går in på maten som du ska få kommentera. Och då har vi Dom Perignon 1969, vad ska man säga, fantastiskt. Och sen har vi Chateau Brun Catenac 1970. Och det här är lite intressant. Det är ändå första Concorde-flygningen. Och då har de, alltså 1855 i Bordeaux, så klassificerade man alla viner. Och då de bättre fick första, andra, tredje, fjärde och femte kry. Så Premier Cru är det finaste. Och här har man då Brun Catenac som blev klassificerad som en deuxième cru 1855. Jag hade nästan velat se en Premier Cru på första flygningen. Och den här Catenacen, den... Det där är goda saker. De hade en svacka på 80-talet, men de där har styrt upp sig och väldigt prisvärd Bordeaux, runt 600 kronor flaskan tror jag den ligger på.
Och det...
Och det kommer lite en annan parentes här när jag ändå är igång. Det är ju att det är bara två stycken vinhus sedan 1855 som har lyckats att klassificera om sig. Och det är Cantemerle 1856 som lyckades komma in som en femte kry. Och så är det legendariska Chateau Motor Rochid som 1973 lyckades bli en premier kry efter långt lobbyingarbete där av baron Rochild.
Intressant.
Sen så har vi en Bourgogne, en Chablis La Roche från 1973. Och La Roche är ju Chablis-familjen, jag tror det är femte generationen. Och Michel La Roche, han sålde i princip allt för några år sedan. Men behöll den absolut bästa läget som hans, jag tror hans farfar planterat. Och han har återuppstått nu som Domaine de Henri. Men... Det han har skapat är fantastiskt. Domaine La Roche har fortsatt bra saker, men det här är han är en av de absolut främsta idag inom Chablis.
Men han gör alltså jätteliten produktion då?
Ja, nu har han en väldigt liten produktion. Han hade en stor innan. Och det som är kul, det är att en av hans döttrar heter Margot och hon jobbar med honom.
Trevligt.
Och Chateau Brun Catenacen är en Margot. Så att, ja,
det var lite det roligt, träffat. Det ja.
Men nu ska du få kommentera maten. Då börjar det med champagne, kaviar och rökta laxkanapéer.
Ja, men det kan ju inte bli häftigare. Liksom. Det här var på den tiden man fortfarande kunde ha råd. Om man hade råd att åka Concorde så hade man också, kunde man också ha äkta rysk vild kaviar. Då. Senare på 80-talet blev det ju nästan helt utfiskat och det blev så dyrt så att det egentligen inte längre var möjligt. Och sen blev det ju förbud på import och sådär av miljöskäl. Och nu idag har vi ju odlad istället. Men, nej, men det kan väl inte bli lyxigare än rysk kaviar och lite snittar till det.
Lite Dom Perignon, kall vodka, kaviar och rökta laxkanapéer. Kan man ju leva med.
Ja, men då trivs man. Ja,
det här är ändå en lunchflygning. Och sen har vi kallt kycklingbröst med gåslever och asparagus spears, alltså vad heter det, sparrisspjut, vet jag inte vad det är. Knopparna kanske bara.
Och det, jag menar, det är väl helt, jag menar, anklever är ju också liksom något av det godaste som finns. Sparris som den görs riktigt är helt fantastisk. Kycklingbröst känns ju lite sådär, det är ju inte någon jättelyxig sak utan något vi äter mer regelbundet nu för tiden, även om det fortfarande hade lite högre klass på den här tiden. Men det är ju inget fel på att det är gott och det är typiskt sånt här flygmat där man tänker sig att de inte vill, man vill inte kladda ner sig med sås, man vill inte sitta och skära tjocka köttbitar, man vill inte äta allt för tungt medan man hoppar av i luftgroparna och Concorden med sin superfart.
Det är ändå så att man kanske ska,
ja, jag tror många ändå kanske föredrar att dricka mest när man sitter där uppe liksom. Så det är nog ganska vettigt att ha lite fisk, är man kanske lite rädd för att någon ska bli magsjuk av och sådär, även om det naturligtvis skulle kunna fungerat också. Och så lite grann är väl en kyckling en crowdpleaser, men vi är då ändå i, det ska funka för alla lite grann och i den miljön, men sen via sparrisen och ankleven blir det ju liksom en lyxig sak av det hela. Så, ja. Det går väl hem, det skulle jag inte tacka nej till.
Sen en liten grönsallad med vinägrett och så kommer lite blandade ostar, för man hoppas att man körde in det där på en vagn, att man fick välja. Och sen kommer pocherade apelsiner i Grand Marnier.
Ja, men det är lyxigt. Och ändå en sån här liten...
Grand Marnier känns ju väldigt 70-80-tal. Den har väl nästan helt försvunnit. Man vill ändå flambera.
Ja, den behövs ju ganska många rätter ändå, skulle jag säga. Alltså som ingrediens. Man kan ju inte ha en restaurang eller ens ett vanligt kök, skulle jag säga, utan att det är sånt där som man alltid har hemma av den grunden. Men det är ju inte... Sen kan man ju använda liknande, men det är väl inte grann man är, det är väl ungefär en citruslikör, kan man väl säga, ja, eller hur?
Precis.
Och så det är klart att om man cointreau hemma går det kanske göra lite liknande saker, fast den är mer grapefruktart och Grand Marnier är väl lite mer apelsinig, men något i den där stilen måste man göra hemma i alla fall, det måste man, men det är väl inte så många som kanske dricker det som likörer överhuvudtaget, är ju fruktansvärt ute idag.
Ja, det är det totalt. Och det är lite synd det. Om man skulle kunna återskapa den här likörkulturen utan den här enorma sockerhalten. Som...
ja, jo, men precis. Man skulle ju kunna tänka sig mindre söta likörer om man kunde få dem lite simmiga ändå. Men sen är det ju klart att jag får ju inte dricka socker alls. Jag har ju låtit bli socker i 20 år, så för mig första länge, jag ska säga att 10 år höll jag faktiskt ett undantag just för punch, som ju kan räknas som en likör om man vill det, men fast det är en annan historia, så det är inte riktigt likör ändå. Men idag vågar jag, tror jag inte det heller. Jag får massa prover av punch när folk gör egna och olika sådär, och även företag så som, för jag är duktig på punch, men det blir lite grann att jag liksom får gurgla och spotta tyvärr och komma med utlåtande. Ja, någon gång till nyårsafton nu så undrar det med en punch royal, som är något av det bästa jag vet, alltså en bra champagne med lite bra punch i botten. Det är en av mina absoluta favoritcocktails. Men det, nej, socker har jag tyvärr fått gå ifrån väldigt. Men de som inte har det problemet utan ändå äter socker, då tycker jag att man skulle kunna, istället för att trycka i sig liksom något lösgodis med 90% socker eller vanliga stora mängder vanliga småkakor av halvdan fabrikskvalitet, eller liksom det finns, eller en Coca-Cola eller sådär, eller bara liksom all, det finns otroligt mycket socker som inte ger någon större glädje, och om man dricker lite likör en gång i varannan vecka eller något, så skulle ju det, så kan man ta in lite socker, så tycker jag likör och söta viner skulle vara det man skulle liksom satsa på. Och det kan jag inte riktigt förstå varför man då inte dricker likör om man får.
Och sen är likörglas underbart vackra.
Ja, det finns ju hur mycket som helst. Det är ju den enda typen av glas där det liksom inte finns någon sån här bossighet hur de måste se ut, utan man kan tillåta alla, alltså etiketten tillåter alla typer av färgade och konstfulla och slingriga. Det finns hur mycket varianter av likörglas som helst. Och att just kunna servera då, ställa fram 5 olika likörer, det kan ju också vara helt olika smaker. Alla typer av frukter och kryddor och bär. Och det enda gemensamma är att de är söta liksom, för att det ska vara en likör. Alla de här munklikörerna är ju jätteintressanta. Så där kunde man dricka mer.
Sen kom vi till kaffe och Remy Martin, Napoleon Brandy, och sen kommer Drambuie, som också är en whiskylikör skotsk, ja, med lite honung och aprikoser.
Ljunghonung och skotsk whisky.
Och sen så kommer Cointreau, en till apelsin-citruslikör. Mm. Och så kommer det bästa på hela menyn, Havana Cigars.
Ja, man
röker cigarrer. Man åker i, man har passerat ljudets hastighet och åker här i Mach någonting och röker en fet Havana-cigarr inne på planet.
Då kommer man att tänka på den här Kajsa Malena-låten. Det finns någon där, när vi flög in över Stockholm en dag i september, och så är det någonting annat, och sen kommer bredvid en gubbe som rökte cigarr. De är ju inte så, jag vet inte, de kan inte vara så mycket äldre än vi, men uppenbart har de i alla fall upplevt när man fortfarande på inrikesflyg eller vad det var. För jag tror det är det där, det kunde sitta folk och faktiskt röka cigarr i cockpit. Jag har aldrig varit med om någon, jag tror inte jag har varit i en rökflyg faktiskt, en rökpig flyg. Däremot på tåg, jag har ju rökt massa cigarrer. Men,
Det känns väldigt långt borta den tiden.
Ja, det gör det.
När man inte ens får röka cigarr på välluftade uteserveringar i hörnet. Ja, men man får inte ens stå 10 meter från en restaurangöppning och röka cigarr. Och så sitter man inne på flyget och puffar.
Ja, det är faktiskt bisarrt. Däremot tycker jag Concorde, jag menar, det känns väl modernt att man inte röker cigarr på planen idag däremot. Alltså i små trånga utrymmen med andra människor. Men däremot att Concorden har lagts ner tycker jag känns som det är på något vis lite grann så här, det måste ha känt sig när man befann sig efter romarrikets fall. Att det fanns saker historiskt som varit längre, som var mer framgångsrika tekniskt än det var det man levde i själv.
Ja.
Vi är så bortskämda med att man alltid befinner sig i absoluta piken och spetsen av allting som rör teknik och kommunikation och sånt. Men här har vi haft en period när affärsmän kunde åka över till USA på mycket kort tid om man hade råd, politiker, affärsmän, alla. Och som sen har upphört att finnas till. Och det tycker jag är väldigt konstigt. Det är liksom någonting som känns väldigt bizarrt att det har funnits så många år och sen bara upphör.
Ja, och det var ju en olycka som början av 2000-talet när Air France Concorde överstegrade. Och sen efter det, bara några år efteråt, så tog de ju helt ut trafik.
Men då hade de ju redan, liksom, de hade väl redan beslut, om jag förstått rätt, på att inte liksom tillverka nya Concorder eller liksom drivare, utan det var väl att man skulle driva så länge det gick, men inte liksom satsa mer på det redan då. Jag vet inte om det var för att det inte gick att få ekonomi på det helt enkelt.
Jag tror att svårt ekonomi, och sen tror jag att det krävdes mycket av flygplatsen också att ta emot de här. De fällde ju fram nosen när de skulle landa, så att de skulle se någonting, tror jag. Sett bilder just att de ser ut som en sån amerikansk örn med sån här knäckt nos när de landade.
Nej, idag får ju folk åka med militärflygplan om de måste ta sig snabbt över Atlanten.
Ja. Du ska få gå loss här, Edvard.
Ja!
Hej, stort tack för en fantastisk podd och inspiration. Lite feedback på näst sista avsnittet. Det var längre sedan.
Mm.
Jag tycker ni har en väldigt varm och bra inställning till hur man ställer sig när någon annan har varit med om att förlora någon nära. Men jag vill reservera mig mot bruket av att säga beklaga sorgen. Sorgen är väl inget man beklagar. Det är väl något man omfamnar och lever i. Ett sätt att hantera förlusten och transformera förlusten från mörker till ljus. Nog måste ni väl mena att ni beklagar förlusten. Och det här är från Erik Forsberg, innan jag kör igång Edvard på den här.
Ja, nej, det menar vi inte alls. Och jag nämnde redan det där, att det finns en feluppfattning som tyvärr senaste kanske 2-3 åren har spritt sig över internet och till och med kommit med i svenska någon gång och lite olika ställen, att det inte längre skulle vara bra att använda det mest klassiska av alla sätt och kondolera så här, beklaga sorgen. Men alltså allt det här beror på en feluppfattning, och det var det jag sa då, men jag gick inte in på att, men det borde jag gjort, för det här är faktiskt väldigt viktigt. För det är oerhört viktigt, det är när det är som mest sorgligt och hemskt och svårt i tillvaron. Det är då vi inte vill ha dubbeltydligheter och sådana här frågor där vissa tycker man ska säga en sak och vissa inte, och någon säger något med en god intention men det tolkas som något negativt. Det är precis det här etiketten vill undvika, och därför är det väldigt, väldigt illa när sådana här kommer upp. Om det bara är att det har liksom, sägs att kavaj inte längre betyder mörk kostym utan bland kombinationskläder av udda kavaj och udda byxor, då är ändå det värsta som kan hända att någon kommer felklädd. Men här handlar det faktiskt om att folk som just har varit med om något väldigt tragiskt och mår psykiskt väldigt dåligt, att de tar illa upp när någon kondolerar och bara menar vänligt. Å andra sidan, många som inte längre kanske ens vågar kondolera när man inte längre kan använda det mest självklara, enklaste, vanligaste sättet och beklaga den andra, beklaga sorgen. För det är det vi säger att vi gör. Vad man än använder för ord så brukar man säga att det är att beklaga sorgen. Det är ju en synonym till att kondolera till och med. Och ja, man kan tycka att det tragiska är att en person har dött. inte att folk upplever sorg över denna död. Ungefär så som vår brevskrivare tror jag avser. Och att psykologer då menar att det är tvärtom är nödvändigt att man går in i sorgen och går från mörker till ljus. Men det är så att det egentligen inte historiskt har man inte tyckt det varit tragiskt att personen varit död heller. För jag menar, det är kristens synpunkt. Och jag menar, Sverige var ju kristet ganska nyligen. Ändå om vi går tillbaka några hundra år så är det självklart att folk var kristna. Och då var det ju inte okej att uttrycka att det är någonting hemskt att någon har dött. För det ser också om han hade levt rätt liv som den himmelska födelsedagen. Utan det hemska var vare sig egentligen att personen sörjde eller att personen hade dött. Men det är klart, förlusten, ja, att man inte längre har den med sig. Det är klart man kan säga att man beklagar förlusten. Men sen har man ju dessutom det här att vila i frid är ju ett vanligt uttryck, och då har man ju med det här folktron kanske. Det finns ju, ingår ju i det kristna också, men lite grann var ju den här rädslan att folk skulle gå igen och liknande, men det kan vi ju låta ligga lite utanför det hela. Men grejen är att det betyder inte att det som missuppfattas här, både då av vår brevskrivare men framförallt av folk som skriver såna här artiklar på nätet på olika begravningsbyråer eller till och med i Svenska Dagbladets dagsida tror jag det stod om det här, det är att de inte har orkat gå till Svenska Akademins ordbok och slå upp vad ordet beklaga betyder. Och det är ju det stora problemet, för den har ju funnits där sedan internets barndom. Det är ju väldigt, väldigt bra. Så fort det kom internet så fick man egentligen hela Svenska Akademins ordbok, alltså den här ordlistan på många, många meter som verkligen beskriver våra ord, inte den lilla listan bara. Och den har funnits på nätet helt gratis sedan internet kom till Sverige i princip. Om vi då går och kollar där, ja, vad betyder beklaga? Ja, det kan vara en juridisk term. Det är nummer ett, att man anklagar. Översprästerna beklagade honom för många ting, alltså anklagade honom för. Det kan betyda klaga sin nöd. Ryssarna beklaga och begråta mycket arvsynden. Det kan betyda att känna missnöjde eller ånger över något. Jag beklagar att Jonas inte fick anställningen. Jag tror det är den innebörden av beklaga som då har missuppfattats att det här skulle betyda. Att man tycker det är dumt att personen sörjer ungefär. Men det är ju inte det. Sen kommer fyran. Djupt sörja över någons död, känna sorg och saknad efter personen. Och det är väl just det. Djupt sörja över någons död, känna sorg och saknad efter personen. Det är väl precis det man gör. Man begråter. När en anhörig gråter och sörjer oerhört och just som du säger går genom mörker till ljus, då är det just beklagar som de gör. Det är det som är att beklaga. Men det finns även en femte betydelse, och där kommer då in varför du ska säga beklaga sorgen till dina anhöriga som har sorg. Jo, för att det betyder även hysa medlidande, deltagande med någon. Vi är då de olyckliga trojanor vars oupphörliga motgång himlen såväl som jorden beklaga måtte. Att din hälsa är dålig beklagar jag innerligen, tar Akademins ordbok som exempel. Så det betyder alltså både det här att man sörjer och känner förlust över någon, begråter någon, att man känner medkänsla, medlidande med dem som gör det. Och sen kan vi dessutom under 5a hitta att det är naturligtvis då dessutom giva konventionellt uttryckt åt sitt deltagande i någon sorg, kondolera. Så att det dessutom fått i överförd bemärkelse blivit själva beskrivningen av att vilka ord man än använder då kondolera. Det är helt enkelt ett alldeles utmärkt sätt att säga att man beklagar sorgen. Och det betyder absolut inte att man tycker att personen ska låta bli att sörja. Utan det betyder bara att man ansluter sig till deras sorg. Man känner delaktighet i det. Man känner för dem. Man vill vara en kär vän och en kär medmänniska. Och därför är det jättetråkigt det här. Om nu någon snäll person kommer och faktiskt försöker ge sin gode vän stöd när den sörjer, så är det ju jättehemskt om den säger alltså, beklaga sorgen, det vet du väl att man inte ska säga. För det stod det på begravningsbyråns hemsida att man minsann inte ska använda det uttrycket. Jag tycker dessutom det är fel som det har sagts i säkert ett par årtionden nu sen 70-talet skulle jag tro, att det liksom inte är bra att använda ett inkört ord och uttryck, utan att man ska försöka finna sina egna ord, för annars blir det lätt en plattityd. Men om man har det kravet på folk, då kommer inte alla skriva och sörja. Man behöver det. Man behöver när någon nära anhörig har dött, att faktiskt alla runt omkring, att man inte går och tiger, utan det vi var inne på, alla runt omkring måste nämna det någon gång. De behöver uttrycka sin medkänsla. Man vill att man får e-post och brev och kort och så från alla som hör om det här, och att det faktiskt sker kondolering. Men det är jättejobbigt om det ställer kravet att man måste använda egna ord och uppfinna hjulet på nytt, då kommer de flesta aldrig skicka iväg de där breven. För många har inte påbörjade kondolianser som de aldrig har fått iväg. Det tror jag är vanligaste saken folk börjar skriva, och sen lyckas de aldrig få ihop det. De tycker det är svårt och jobbigt. Så ju mer man istället då kan låta folk hålla sig till ett inkört uttryck som man har haft i hundratals och hundratals år, låt dem göra det. Det är mycket bättre än att allting faller bort. Särskilt när det enda bara beror på en feluppfattning, för ingen har orkat slå upp ordboken.
Ja, men det här är nästan en Edvard rasar. Det hade vi i tidigare poddavsnitt när du fick rasa över någonting som du var på.
Och, precis. Även om rasar kanske jag tar i, för rasa tycker jag är när man springer längs en gata, skriker hysteriskt och slår sönder allt som kommer i ens väg. Det är därför det är så roligt att varje gång jag skriver att jag är lite irriterad på någonting, så skriver Aftonbladet: Edvard Blom rasar mot... Det är som att han varit helt obalanserad, tokig liksom.
Men det är ju hela kvällstidningsjournalistiken handlar ju om att blåsa upp minimala ting till att bli gigantiska.
Det är det. Nu ser jag tiden. Jag vet att du snart kommer säga att det tar tid. Men vi hade ju också, jag och Nilla satt ju här och satt ihop lite små saker du borde tänka på innan nedkomsten.
Ja, men vi får ta dem i nästa vecka faktiskt.
Men då hinner du inte. Då kommer du inte hinna.
Jo då. Det är
hur många veckor har ni kvar?
Jo, men vi har... Det är 7 april som det är sagt. Så att det finns lite tid. Men
då hinner vi nämna. Då hinner vi. Jag har en som redan är för sen.
Ja, men jag ska bara kort avsluta en ge ett jättekort svar till Erik Forsberg på en ytterligare fråga han hade.
Ja, han hade fler frågor.
Ja, men det här är helt annorlunda. Sedan vill jag som gammal Japanboende opponera mig mot bruket av sake för japanskt risvin. Sake är alkohol. Det kan vara vin, sprit eller något annat. Nihonshu är namnet på japanskt risvin. Hade det varit någon annan podd så hade jag inte brytt mig, men då det ändå är en podd där alkoholromantik och att omfamna livets goda, då tycker jag att rätt ska vara rätt. Återigen, mycket stort tack för podden och ha en underbar dag. Och jag tänkte ge ett kort svar här. Det är 100% rätt att i Japan så betyder sake alkohol och nihonshu betyder japanskt risvin. Men överallt utanför Japan så är terminologin sake för risvin.
Så du menar att man får acceptera något som egentligen är lite inkorrekt från början, har blivit så vedertaget över hela världen att man...
Ja.
När det är det som står på Systembolaget och på böckerna om dem. Och...
Det är termen utanför Japan och det är den vedertagna termen utanför Japan. Mm. Medans där så blir det fel när man bara säger alkohol.
Det är klart att ale från början betyder alla sorters öl, och idag så anser vi att ale betyder övergäst öl.
Ja.
Och whisky betyder ju bara livets vatten, och det var väl också alla typer av sprit. Och det vi var ju helt klart alla typer av sprit och inte just... Men idag säger man att det är konjaksdestillat och sådär. Så det, ja. det kan ju ofta utvecklas och det kan bli olika i andra länder och så. Men det är klart, det är naturligtvis elegantare om man höll... om man kunde det riktiga japanska ordet. Det skulle kanske uppfattas lite esoteriskt och lite snobbigt om vi slängde oss med det.
Ja, och sen när mottagaren inte förstår vad man menar så blir det är svårt.
Det blir tråkigare för de som lyssnar på podden, men vi kanske kan känna oss lite malligare.
Ja.
Vi får massa brev. Vad är det där? Vad heter det nu igen?
Nihonshu.
Vad är det där nihonshu ni talar om hela tiden?
Exakt. Nej, men jag begripligheten är också...
Då kanske du ska leta dig efter en annan podd att lyssna på. Det skrev ju hon, Dorothy Sayers, när hon klagade på att hon hade både massa franska och latinska citat hela tiden som hon inte översatte. Jag förväntar mig en viss klass på mina läsare.
Vi lägger det på läsarna. Men Edvard, du måste springa iväg på en annan provning så att vi får ta... de andra frågorna i nästa podd.
Ja, klockan klämtar och vi får väl bara önska er en härlig vecka som kommer.
Och vart mejlar man?
Ni lyssnar. Man mejlar till podden @edvardblom.se. Och var går man in om man vill stödja oss?
Man går in till Patreon.
Precis, så där söker man på vårt namn. Eller något
ja, men Edvard sök Blom, bara på Patreon och Edvard Blom så kommer
då
det.
Då kommer ni fram och så kan ni stödja oss. Och så dras det bara en gång i månaden ungefär. Inte vid varje program som det kan se ut som. Och ja, det är inte påsk ännu. Det är 3 veckor kvar. Så det är bara...
Ja, men nästa vecka är det nog dags att börja prata lite påsk tycker jag.
Det tycker jag vi kan göra. Att ha
ja, det får bli
glädjen lite påsk i förskott.
Avsnitt.
Jag har inget att skåla just nu. Så jag har ingen dikt att läsa. Så hur ska vi ta slut på det här? Vi kan varken skåla eller sjunga eller hurra. Eller, vi får helt enkelt bara... Vill du sjunga något?
Nej, jag kan ju inte. Jag är...
Jo. Alla kan sjunga.
Nej.
Sjunga.
Upp och hoppa. Torslå på trumman, bror, det är dans upp på Valhallinat. Skål!
Skål, det var perfekt, vi som talade om old rock i förra avsnittet. Ha det bra allihopa, hej då!
Hej då!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.